Trons kraft i vardagen. Trons kraft i vardagen ska jag försöka predika om utifrån Kolosserbrevets första kapitel. Har du någon gång funderat på vad som styr ditt liv? Vad styr ditt liv? Vad är det som verkligen är viktigt för dig? Vad är det som verkligen betyder något för dig på riktigt? Om du ska ställa frågan så där allra djupast in i ditt hjärta. Jag tänker att vi alla fattar livsavgörande beslut då och då. Vi tar en inriktning som styr vårt liv och som ställer vårt liv åt ett särskilt håll och som kommer avgöra vad som händer med mitt liv. Därför är det bra att fundera på ibland, vad vill jag med mitt liv? Vad är verkligen viktigt för mig? Och vilka konsekvenser får de beslut som jag fattar? Och vilken plats får Gud i mitt liv? Det tänker jag är den största frågan av allt. Vilken plats får Gud i mitt liv? För några veckor sedan så blev jag ganska berörd av en vän som är präst. Han hade en text där han återkom till en ganska speciell fråga. Ett tankeexperiment. Och så kommer frågan upp. Tänk dig att du skjuts fram i livet till din sista dag. Här i livet. Och så kan du se tillbaka på hela din livsvandring och ställa frågan, vad är du glad och stolt och tacksam för? Och vad är det som inte var bra och som du ångrar och som du skulle ha gjort lite mindre av, som du inte skulle ha ägnat tid åt? Jag tänkte att det var en väldigt bra fråga att ställa sig inför att livet är på väg att ta slut. Vad är det som har gjort mig glad och lycklig och gjort att livet har varit bra och att det har varit känns gott och rätt? Och vad är det som har förstört, varit destruktivt, dåligt för mig? Och helt plötsligt så är det som att man kan se ganska klart, eller hur? Det blir lite lätt att dela, eller hyggligt lätt i alla fall, att dela upp. Det här är bra i mitt liv. Och det här är bra för mig. Och det här är viktigt att prioritera. Det här är inte alls bra för mig. Det ska jag undvika. Jag tänker ibland så är det bra att ställa sig sådana där frågor. I ljuset av livets korthet. Mark Twain, han skriver så här, författaren. De två viktigaste dagarna i ditt liv, det är dagen då du föddes, för det är förutsättningen för din existens. Och det andra är när du förstod varför du är här. Att du föddes och varför du är här. Det är två väldigt bra saker att ta med sig. Varför är du här? Det häftiga som jag tycker jag blir bara mer och mer tacksam för ju längre jag lever, det är att jag fått ägna mig så mycket åt det här. Jag tänker, vad skulle jag kunna gjort annat med mitt liv? Ja, jag tror att jag skulle kunna gjort som min pappa och jobba med företag. Jag tror också att jag är så intresserad av filosofi, så jag tror att jag skulle kunna bli lärare i filosofi eller jobba med ledarskap eller någonting annat. Men vet du, jag är så otroligt tacksam för att jag har fått ägna mig åt att predika evangeliet. I augusti det här året så är det 30 år sedan jag började som pastor, ungdomspastor. Så tänker jag så här, jag har fått se snart 700 människor bli döpta till Kristus under de åren. Jag skulle önska att det var många fler. Men jag känner att det här är någonting som betyder något för mig på riktigt. Är ni med? Jag är så tacksam för det. Och det som händer när man ägnar sig åt Gud och man ägnar sig åt Guds ordet och man ägnar sig åt bön och gudstjänst och livet i gemenskap med Gud och kyrkan, det är ju att man får en text till i sitt liv att utgå ifrån. Inte bara, ja, här finns världen, här är naturen, här är människor, här är djur, här är himlen, här är allt det vackra. Och sen vad jag lever för, det får jag försöka komma fram till bäst jag kan. Här finns ett ord som jag vet kan förändra människors liv och som gör det gång på gång på gång. I veckan så fick jag en ny bok som jag har läst av en teolog som heter Cheryl Bridges Jones. Och hon är otroligt smart. Jag blev så imponerad när jag läste den här boken. Och hon berättar om hur drabbad hon blir av Gud och hur det förändrar hela hennes livsinriktning och hur hon började ägna sitt liv åt trons värld. Och så skriver hon så här, ett citat som jag tyckte så mycket om. Om du är en av de här människorna som längtar, så ber jag att mina ord ska locka dig att träda in i Bibelns förtrollande underland. En plats där orden genom den helige ande förmedlar Guds verkliga närvaro. Och när du kommer in i denna värld finns det ingen återvändo, och hon ber: jag hoppas att ni kommer att finna att Bibeln är en vild och förtrollande plats och att ni därigenom kommer att älska Gud. Och så berättar min vän Ulrik Josefsson, som är rektor för akademi och ledarskap och teologi, vår pastorsutbildning som vi har i Pingst och EFK och så vidare. Han berättar i förordet om att han sitter i ett sån här universitetsseminarium, och det är en svensk akademiker som har skrivit någon slags avhandling, och så kommer en professor från ett annat land. Och så sitter han och lyssnar på hans redogörelse för sin avhandling. Och sen så när han är färdig så säger den här professorn som kommer från ett annat land: var någonstans finns Gud i din text? Jag tycker det är helt underbart. För frågan om Gud fanns i intervjuer som hade gjorts med den här svenske, liksom i en sekulariserad kontext. Han liksom försöker distansera sig, ta bort det där, inte bry sig om frågorna. Och så återkommer den här professorn: var någonstans i din text finns Gud? Jag tycker det är så bra. Och Ulrik berättar i boken: alla inne i det akademiska rummet hajar till. Oj, det kommer någon med ett annat perspektiv på livet. Att Gud faktiskt är en ganska stor fråga att ta med sig in i sin vardag och i sitt arbete. Så här skriver aposteln Paulus i Kolosserbrevets första kapitel om trons värld. Från Paulus, genom Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus till de heliga Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud vår fader. Vi tackar alltid Gud vår Herre Jesu Kristi fader var gång vi ber för er. Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus, om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er också ända sedan en dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd, sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Och från den dagen då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar om heliga ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Amen. Det här är ett typiskt perspektiv från en människa med en stark och en djup tro. Det börjar med en vacker lovprisning. Vi tackar alltid Gud. Och så tänker jag, det är det här som gör en sån oändlig skillnad i människors liv. Man kan vara tacksam till sin mamma eller till sin lärare eller till sina syskon i bästa fall. Eller någon god vän. Man kan vara tacksam. Men du vet att vara tacksam till Gud, universums skapare och bara få känna Gud, det är för din skull som jag lever. Det är för att du har skapat detta väldiga universum som jag har fått livet som gåva. Och därför måste Paulus, aposteln, han måste bara få inleda med att säga: vi tackar alltid Gud och vi ber för er alla att ni ska växa i kunskapen om Guds vilja och få andlig vishet och insikt. Den som saknas så mycket i Sverige, kunskap om Guds vilja och andlig insikt och vishet. Vad hjälper det en människa, säger Jesus, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Med vad ska hon köpa tillbaka? Och predikaren, han säger tomhet, idel tomhet, eller en annan översättning, meningslöst. Alltså det är med Gud som det händer någonting på riktigt i en människas liv. Man kan bli så djupt berörd utav Guds närvaro, utav Guds kraft, utav Guds ordet, av att leva tillsammans med Gud. Och jag vill bara skicka med det. Jag tänker så här, det är det starkaste som har hänt i mitt liv. Det är 37 år sedan jag upplevde en kallelse från Gud, och sedan dess har jag tänkt på Gud varenda dag. Jag har bett ganska ofta, jag har öppnat Bibeln ganska ofta, jag har läst massor av andlig litteratur. Jag har försökt dela med mig av det som jag känner är glädje, frälsning, hopp för hela världen. Jag har försökt. Och jag tänker att jag är så oerhört berörd och tacksam för det som evangeliet, det som Gud har gjort i mitt liv. Tänk om jag inte hade haft det. Vad skulle jag ha gjort då? I den här bibeltexten så skickar Paulus med tre viktiga nyckelord. Och en del av er har hört dem förut, så att det är inget nytt på ett sätt. Men de är otroligt viktiga. Det första ordet är tro. Tro. Och en del människor säger: jag har en sån svag tro och jag tvivlar så mycket. Och då säger jag: gå närmare Gud. Gå närmare Gud. Sök dig närmare Jesus. Öppna Bibeln lite mer. Köp en andagsbok. Lyssna lite mer på kristen musik. Fira gudstjänst. Gör något så att du aktivt närmar dig Gud. Jag tänker att tron växer när man utsätter sig för Gud dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Då händer någonting i ens liv. Ordet tro då, vad betyder det? Jo, det är, i Nya Testamentet så är det pistis. Det betyder övertygelse, tillit, trohet och trofasthet. Det vill säga någonting som är värt att grunda sitt liv på. Att grunda i tron på Gud som har skapat himmel och jord. Som är orsaken till hela vår existens. Det är för att Gud älskar som du finns till. Det är evangeliets budskap. Och hur växer denna tro? Ja, det förklarar Paulus i ett annat brev, i Romarbrevet. Han säger: tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Vad är det som händer på söndagsskolan? Om man får höra om Jesus. Om man inte får gå på söndagsskolan, då kanske man inte får höra om Jesus. Hur ska tron väckas? Är ni med? Så att tron kommer av att någon förmedlar evangeliet om Kristus till andra människor, till ett barn, till en vän, som missionär i ett annat land eller på en semesterresa med en kopp kaffe med en buddhist eller hindu eller muslim eller agnostiker eller ateist. Berätta om vem Jesus Kristus är. I Hebreerbrevets 11:e kapitel så går författaren oerhört långt. Han säger: tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Är du med? Inte så här, tron och tvivlet är ungefär lika starka. Så ibland tror du, ibland tvivlar du. Nej, han säger, tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Och hur kan man få en sån visshet? Jo, genom att söka sig nära Gud. Och genom att få göra starka andliga upplevelser. Genom att få vara del av en kärleksfull gemenskap. Så kan tron väckas i ens liv och man kan få en stark tro. Man måste inte bara ha en svag tro och hela tiden brottas med tro och tvivel. Man kan bli starkare i sin tro. Är ni med? Alltså man behöver liksom, ja men jag lever alltid här. Jo, men det är också ett val du gör i så fall, att du alltid är där. Du kan också växa i din tro på Kristus. Och Mattias, han hade ett sånt fint bibelord här. Mästaren kallar på dig. En av mina favoritpastorer, han heter Irvin McManus och har en fantastisk kyrka i Los Angeles. Och han säger att Jesus Kristus kallar oss att leva ett liv som är ett oändligt äventyr. Och det börjar i samma stund som vi väljer att följa honom. Så tänker jag om det kristna livet. För det första är det ju inte något torrt och tråkigt och religiöst för människor som inte har något bättre för sig. Utan det är att få kontakt med den Gud som har skapat himmel och jord, som gör att vi existerar, och han ger ett evighetsperspektiv på livet. Därför finns det något att leva och dö för. Och det häftiga är ju när detta händer i människors hjärtan. En av de stora tänkarna i vår tid på 1900-talet, han hette C.S. Lewis. Han skrev massor av böcker. För er som är lite yngre så skrev han Narnia-böckerna. Men han skrev också ganska tunga teologiska böcker om viktiga trosfrågor. Han sitter i samtal med Tolkien som har skrivit de här berömda böckerna, Sagan om ringen. Och Tolkien var kristen och Lewis är inte det. Men de sitter länge och pratar om Gud en kväll, och han blir väldigt berörd. Någonting händer i hans hjärta. Och så skriver han själv i sin bok Av glädje överfallen, professor C.S. Lewis. När vi startade hemifrån, han sätter sig på sin motorcykel och ska åka till ett zoo. När vi startade hemifrån trodde jag inte att Jesus Kristus var Guds son. Och när vi kom fram till djurparken så trodde jag det. Hur i hela världen? Vad är det med oss människor? Det här är jätteskumt. Hur lång tid tog det där? Där satte han sig på motorcykeln. Han åker till Sot. Där trodde han inte, men när han är framme så tror han. Vad är det som har hänt? Han har hört evangeliet om Jesus Kristus. Han har mött en vän som han uppfattar som en trovärdig författare och tänkare. Och han är berörd. Och evangeliet börjar borra sig in i djupet av hans hjärta. Och helt plötsligt så är det som en explosion av glädje. Jag tror på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare. Fantastiskt. Det förvandlar hans liv. Han skriver sedan 30 böcker om kristen tro. Den mest berömda heter Kan man vara kristen, och har sålt i miljonupplagor. En annan tänkare, han heter James Smith. Han skriver så här: du har drabbats av en vision. Gud har blivit större för dig. Du har börjat inse något av evangeliets vidd och djup. Det är ju detta som kan hända i våra hjärtan när vi börjar öppna oss för Gud på allvar och vågar överlåta våra liv i hans händer. Gud har blivit större för dig. Så tro är en nyckel. Både för en människa som kommer till tro på Gud och på Kristus, men också för en människa som vandrar i tron på Kristus. Man behöver inte bara leva med frågor om tro och tvivel. Man kan växa i tron och få en starkare tro och övertygelse. Jag tänker nämligen så här, att de här första kristna är ju så oerhört frimodiga. Och vad beror det på? Hur kan det komma sig att aposteln Petrus låter sig bli korsfäst i Rom? Kan ni förklara det för mig? Hur kan aposteln Petrus låta sig bli korsfäst i Rom? Eller hur kan Paulus låta sig halshuggas i Rom för tron på Kristus? Man kan kunna säga, vi bara hittar på, förlåt. Rädda våra liv, så hade de väl gjort det. Är ni med? Men här är människor som har, eller Stefanos, stenad till döds på grund av tron på Kristus. Vad är det som har hänt? De har mött Jesus Kristus, uppstånden ifrån de döda efter hans korsfästelse. Det är därför som de blir martyrer för sin tro. Är ni med? Det är inget kul att dö, utan det gör man ju därför att man har sett Jesus uppstånden ifrån de döda, fysiskt, bokstavligt framför en, ansikte mot ansikte vid Genesarets sjö på stranden, eller Tiberias sjö till exempel. De har sett honom fysiskt uppstånden ifrån de döda. Därför vågar de gå i döden för Kristus. Det andra ordet, det är kärlek. tro, kärlek. Vi har hört berättat som er tro på Kristus Jesus, om den kärlek ni hyser till de alla heliga i hoppet om det som väntar er i himlen, står det i Kolosserbrevet 1. Man kan säga att i Nya testamentet så är kärleken den dominerande kraften. Och det blir bara viktigare och viktigare för mig. Jag hör gång på gång att människor lär sig, barn lär sig hata andra människor. Det är fruktansvärt. Barn lär sig rasism. Det är fruktansvärt. Är ni med? Eller barn lär sig att inte man är lika mycket värda. Och det är förfärligt. Det är livsfarligt. Så fort vi ger oss in på det där så börjar hat och krig och våld och konflikter och elände som förstör människors liv. Så jag tänker så här. Om människor levde efter detta, som Nya testamentet talar om, Guds agape kärlek på grekiska, det vill säga den självutgivande kärleken, osjälviska, det skulle inte finnas ett enda krig, det skulle inte pågå ett enda slagsmål, ingen skulle hata någon annan, ingen skulle ta till vapen, ingenting sånt skulle hända. Är ni med? Det är så fruktansvärt starkt med kärlek, därför att det har kraft att förändra världen. Det har kraft att förändra människors liv. Och den dominerande tanken i Nya testamentet är ju detta, att Gud älskar oss oerhört med en villkorslös, kraftfull kärlek som kan ge evigt liv, som vi fick höra via söndagsskolbarnen. Ben Isaac Nuhare, han skrev så här för många, många år sedan, om du tar nästa. Om oceanerna kunde fyllas med bläck, om himlarna vore pergament, om varje grästå kunde skriva, om varje människas uppgift vore att skriva om Guds stora kärlek, skulle oceanerna torka ut, ej heller skulle pergamentrullen räcka till, fast utbredd över hela himlens skyar. Det är detta som är centrum i den kristna tron. Vad är kristen tro för någonting? Centrum i kristen tro är kärlek. Att Gud älskar dig precis sådan som du är. Han vill ditt allra bästa. Han har bevisat sin kärlek för dig genom Golgata kors. Och så kallar han ett folk att leva i kärlek till varandra. Är inte det väldigt, väldigt starkt? Och du vet, det som händer varje gång en människa kommer till tro, varje gång en människa blir döpt till Kristus, det är att du får en ny syster och bror i tron. Spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån. Spelar ingen roll om man är fattig eller rik. Spelar ingen roll om man har den högsta akademiska utbildningen i vår stad eller inte har gått i skolan. Det spelar ingen roll. Det är systrar och bröder i tron på Jesus Kristus som är lika mycket värda och som är lika högt älskade av Gud och som är välkomna till kyrkan, som borde vara den mest kärleksfulla plats som finns på jorden, eftersom det är så Gud älskar oss. Eller hur? Allt det här av förtal, elakhet, att vara taskig mot andra, att säga onödiga ord om andra människor. Det är bättre att bita sig i tungan. Jag vet hur olika vi är. Jag vet hur komplicerade vi är, hela bunten, eller hur? Om du tycker att någon annan är besvärlig, så ta en ordentlig spegeltitt och tänk efter några varv. Tänk, hur kunde jag? Eller hur? Visst är det så fort man börjar gå ner små sakernas värld, liksom, det småaktiga livet, och börjar värdera alla vad de sa, vad de gjorde, vad de tänkte, hur de ser ut, och det är jättelätt att göra det. Och helt meningslöst. Eller hur? Det som är starkt är när människor älskar varandra, visar varandra kärlek, är rädda om varandra och gör gott för varandra. Jag glömmer aldrig när jag var i min första tjänst och helt plötsligt så kom Maria till våran kyrka. Hon bara kom som en stormvind, en ung kvinna som hade lyckats med det mesta. Men helt plötsligt så kände hon att Gud har berört mitt liv så starkt. Så stod hon där och så hade vi inte så här avancerade alfakurser som vi har nu för tiden, utan vi hade ny i tronkurser, så man fick hålla bibelstudien på ett enkelt sätt och dricka lite kaffe ihop bara. Men det spelade ingen roll, det funkade jättebra, och Maria kom till tro på Jesus Kristus, och jag döpte henne en söndag på en gudstjänst, och sen så bara några månader senare skulle jag flytta för att börja en ny kyrka i en annan tjänst. Jag tänkte, hur ska detta gå? Och så går åren och så tar vi lite kontakt igen, och så visar det sig att hon hade hört vad jag hade sagt. Om du tar Gud på allvar så kommer ditt liv att bli ett äventyr. Och så börjar hon läsa teologi, och så börjar hon jobba i en kyrka, och så nu ser jag att hon har sinnesrogudstjänsten och predikar evangeliet för människor. Ja, men jag försvann. Jag tänkte, jag var så viktig, men jag var inte så viktig. Utan det var ju tron som var viktig, eller hur? Tron och kärleken satte ett spår, och helt plötsligt så leder hon människor till Kristus. Fantastiskt, fantastiskt. Det tredje ordet, jag ska inte trötta ut er för länge nu, det är ordet hopp. Vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus, om den kärlek ni hyser till alla de heliga i hoppet om det som väntar er i himlen. I den grekiska grundtexten så är det elpis, och det betyder vänta på eller sätta sitt hopp till. I Nya Testamentet så är det en fullständig revolution av att något, en Kristushändelse, har hänt i världen. Vi är inte här av en slump. Gud har sänt sin son till världen, Jesus Kristus. Han har kommit för att rädda världen. Han har kommit för att dra människor in i himmelriket, för att öppna Guds rike för människor. Han har kommit för att fullborda Guds löften och fullborda det som Gud har tänkt. Och när Paulus ska försöka sätta ord på detta som han har förberett, så säger han: därför har Gud upphöjt honom, Kristus, och gett honom namnet över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Eller så säger han på ett annat ställe: en dag ska Gud bli allt i alla. Och på ett annat ställe så säger han: allting ska sammanfattas i Kristus. Är ni med? Han har en gigantisk, kosmisk Kristusvision. Världen är inte utlämnad till sitt öde, utan Gud har sänt en frälsare till världen som ska rädda världen. Och att få tro på honom, det gör att du får hopp i ditt liv. När jag sitter hemma och förbereder mig för mina predikningar så har jag mycket böcker i ett rum, men ett kontor. Men jag har också satt upp en bok av Max Lucado på hyllan som är ovanför min dator. Och den heter Hopp. Den heter Hopp. Jag tänker, vad har jag fått för uppdrag? Jag har fått ett uppdrag att ge människor hopp. Du vet, när du är sjuk, eller när livet är riktigt tungt, eller man krisar i relationer, eller pengarna tar slut, eller när man känner allt känns hopplöst, så tänker jag att jag har något att säga. Gud finns hos dig. Jesus älskar dig. Om du kanske känner dig ensam, och då tänker jag, Gud är hos dig. Du kanske känner, jag är så misslyckad. Då tänker jag, Jesus Kristus kan ge dig av sin nåd. Du kanske tänker, livet känns så meningslöst och tomt. Och då tänker jag att Gud överger dig aldrig, och det fyller ditt liv med mening. Du kanske tänker, det är alldeles för tufft just nu. De här prövningarna jag går igenom, det är too much. Då tänker jag, Gud är på din sida och han hör din bön, och han har lovat att aldrig svika sina löften. Där hoppet då. Hur starkt är det? Ja, det är fruktansvärt starkt. Därför att det bygger på uppståndelsen ifrån de döda. Jesus har segrat över dödens makt. Det är fruktansvärt starkt. Vad innebär det? Då kan aposteln Johannes skriva så här i det femte kapitlet, första Johannesbrevet: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Så säger man i urkyrkan. Inte så här: ja, vi är en av alla dessa trosåskådningar och vi har inga högre anspråk, utan det finns, du kan tycka det, eller du kan tycka det, eller det, eller det. Nej, vi har väldigt höga anspråk. Jesus Kristus har dött och uppstått, en Kristushändelse har hänt i världen genom den levande Gudens son som har förändrat allt. Ingenting är sig likt efter att Jesus har dött och uppstått. En Kristushändelse har hänt som gör att aposteln Johannes kan säga: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det är urkyrkans förkunnelse. Det kan man tycka är lite väl häftigt, men jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag minns till slut att när jag var 25 år gammal så satt jag och läste Bibeln. Och jag ser vad den här Kristushändelsen är för någonting. Jag sitter och läser Lukas evangeliet och så ser jag Symeon går in i templet i Jerusalem och så tar han Jesus barnet i sin famn. Han inser det här är Messias. Den som Gud har utlovat i århundrade. Jag har honom här, Messias. Och då säger Symeon så här: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Och jag minns när jag läste det att tårarna bara strömmade ner för mina kinder. Nu kan jag dö. För mina ögon har skådat Messias. Jag behöver inte leva längre. Nu jag vet. Här är han. Kristus. Händelsen som förändrar hela världen. Jag tänker att tron kan betyda så oerhört mycket i vardagslivet. När du är sjuk, att du inte är ensam. När du kämpar med tron, du är inte ensam. När du kämpar med livet, Gud är på din sida och han älskar dig. Mästaren kallar på dig. Och om du följer så har du världens bästa livshopp framför dig. Amen. Jesus, så tackar jag dig för din oändliga godhet. Jag är så otroligt tacksam för det du gav mig när jag var 17 år gammal. Jag är så oändligt tacksam för att du stakade ut en väg. Och det känns som författaren skriver, att vägen valde dig. Att det gick liksom inte att stå emot den kallelse som du kom med, Gud. Och jag tänker att det finns så många fler som behöver dras in i det himmelska hoppet här, i det här evighetshoppet, i kärleken, i tron, i livet med dig. Gud, hjälp oss var och en, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.